Jag förhörde sonen i historia och de hade tidsperioden, första världskriget, finska inbördeskriget, och jag började då fundera på att vad vet jag egentligen om inbördeskrigets händelser i min egen hembygd. Och när jag började forska i saken så blev jag mycket förvånad över att vilka hemskheter det hade hänt. Och det här föranledde mig till att undersöka mera i frågan. Och till slut så hade jag hittat fram ny information och bestämde sig mig sen för att skriva en bok.
Ja, om inbördeskrigets händelser i Sibbo, om det sant där. Vilka reaktioner fick du?
Väldigt positiv feedback, för att människorna var också nyfikna och förvånade över att vilken egentligen tragisk och krigisk historia sist och slutligen det har funnits i Sibbo, och många äldre Sibbobor var tydligt nöjda över också att få de här sakerna utredda, att många visste någonting men kanske hade inte en helhetsbild om förloppet.
Martin Andersson, nu har du gett ut en ny bok, Hakkorset på vikingaseglet, nazismens kopplingar till Svenskfinland 1932-1948.
Meine deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in dieser Muschelnur. Ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr deutsche Jungens und deutsche Mädchen in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland erhoffen.
Varför beslöt du ge ut den här boken?
Skulle någon för ett år sedan ha sagt åt mig att jag kommer att skriva en bok om nazismen, så skulle jag nog varit levande frågetecken. Jag hade nog inte först som alls som avsikt, men att det var min egen nyfikenhet som tog vid. När jag gjorde den här utredningen om inbördeskriget så fanns där i källmaterial i hänvisning till om att enskyddskorist i Sibbo skulle ha blivit högerradikal på 30-talet och anslut sig till nazistpartiet, och jag ville veta mer om det här, och jag hittade en Henrik Ekbergs doktorsavhandling från 1991, och det visade sig att han hade varit en av förgrundsfigurerna inom Finlands folkorganisation, och dessutom också att det hade grundats en nazistisk förening på Söderkulla gård 1940. Och det här tyckte jag att var så pass häpnadsväckande att jag började forska vidare, och till min stora förvåning så fanns det en hel del material om det här på Riksarkivet.
Hur pass utbredd var nazismen i Svenskfinland och Nyland?
Det blev ingen stor folkrörelse, men det var ändå ett flertal personer som fann dragning till den här rörelsen. Den här partiet, Finlands folkorganisation, hade som bäst en 3000 medlemmar, och där fanns nog också en hel del finlandssvenskar med. Sen då senare så grundades den här föreningen då, Samfundet Folkgemenskap, som gav ut en tidning som hette För frihet och rätt. Och den tidningen hade en läsarkrets på 3000, men de här aktiva inom den här föreningen var inte mer än ungefär 200.
Nu koncentrerar du dig på finlandssvenska nazister. Man kan ju kanske få en villfarelse att det bara var finlandssvenska, men det fanns andra än finlandssvenskar också.
Jo, alltså det fanns ju de facto ungefär ett 20-tal sådana högerradikala eller nazistiska organisationer i Finland på 30- och 40-talet. Och finlandssvenskarna var på intet sätt liksom utpräglande nazistiska, utan det fanns ungefär i samma mängd en fåtal i skara som ansåg sig kunna underskriva de här nazistiska lärorna. Så att på intet sätt så kan man ju säga att finlandssvenskarna var mera utpräglat nazister, men det fanns också anhängare inom finlandssvenskarna.
Varför uppstod den här rörelsen dessa tider?
Det var ju nog bakgrunden då den att kommunisterna i Finland hade fått mera anhängare, och man var befara eventuellt att de skulle genomföra en statskupp. Så de här mest högerradikala ansåg att det borde åtgärdas, och man borde grunda ett aktivt politiskt samarbete för att de motarbetar kommunismen. Men sen också då tyvärr judendomen som där tog man modell då från Nazityskland och sen säkert också den dåliga ekonomiska situationen gjorde det att människor försökte hitta modeller som eventuellt skulle ha kunnat haft svar och förbättra ekonomiska situationen. Så det var ett flertal olika aspekter som påverkade det här, men då kanske då främst var den här kommunismfientligheten.
Finlands första nazistiska parti grundades 16.3.1932. Ernst Hedborg hade en viktig roll där.
Ja, det var Ernst Hedborg som var murare från Helsingfors, men där var också då en av de aktiva var amiral Hjalmar von Bunsdorf från Sibbo. Han var också en av de som var med och grunda partiet. Men det här partiet blev de facto ganska kortlivat. För 1933 så grundades ett konkurrerande parti av Arvi Kallstad och Torvald Oljemark som hette då Suomen kansanjärjestö, Finlands folkorganisation. Och det här partiet sen deltog i riksdagsvalet på sommaren 1933.
De hade då också uniformer och Hitlerhälsningar och sånt?
Ja, alltså man hade nog tagit ganska noggrant modell då av tyska nazistiska NSDAP-partiet. Och man hade då också faktiskt uniformer och Hitlerhälsningar. Men riksdagen stiftade 1934 den så kallade blueslagen som då avskaffade den här möjligheten för politiska partier att bära sådana militära uniformer. Så efter 1934 så kunde man inte mer ha den här rekvisitan.
Sen gavs det ut också nazistiska tidningar, bland annat Hakkorset. Och i ett nummer så skriver du i din bok att Carl Algot Jansson från Lojo förklarade att partiväsendet var en föråldrad institution som gjorde mer skada än nytta. Och i det numret så riktades också skarp kritik mot tidningarna Huvudstadsbladet och Svenska Pressen. Den här Hakkorset var då öppet judefientligt och kan man säga svenskfientlig.
Det intressanta var att trots att här var med i det här Finlands folkorganisation då finlandssvenskar så drev man ändå på att man skulle ha då för nationell enhetens skull så skulle då närmast svenskan då ha en mindre roll i samhället och mindre liksom offentlig synlighet. Så det var ganska intressant att man ansåg då att nationens bästa också krävde att man då närmast skulle använda finska.
Martin Andersson, i din hemkommun Sibbo så fick nazismen inte något nämnvärt fortfäste, men du nämnde att två aktiva personer var centrala gestalter inom sina organisationer, nämligen Torvald Oljemark och Hjalmar von Bunsdorf. Om du börjar med berätta om Torvald Oljemark, vem var han?
Torvald Oljemark, han var hemma från Kyrkoby, Boskis gård. Och den som 17-årig yngling så var han med och grunda skyddskåren i Sibbo och deltog i inbördeskriget. Hans far, Hjalmar Oljemark, så han dog när de röda sköt honom. Så man kan kanske förstå att han hade ett visst hat mot kommunismen redan som ung. Sen deltog han då, gick militärskolning och sen var han aktiv inom skyddskåren. Sen var han ungefär 10 års tid så då brukade han göra den här då i Kyrkoby, Boskis gård. Men sen då i slutet på 20-talet så blev han politiskt aktiv och sen anslöt han sig 1930 till Lappurörelsen och var där aktiv i ett par år. Och 1932 på hösten sen så reste han 2 gånger till Tyskland för att studera naziläror och sen på den här andra resan då tillsammans med Arvi Kallstad så bestämde de sig för att grunda det här Suomen kansanjärjestö, Finlands folkorganisation, det nazistiska partiet. Han var också verkställande direktör för Kustannus Oy Vasara som då ansvarade för utgivande av de här nazistiska tidningarna Hakaristi och Hakkors och sen var han det här Hakkorsets tidnings chefredaktör, så han var mycket, mycket aktiv och ivrig inom nazistiska rörelsen på 30-talet.
och han rörde sig inte med några små obetydliga nazistiska vänner.
Nej, det överraskande var då att han hade redan på 20-talet så stiftat bekantskap med Heinrich Himmler. Och på 30-talet då, på den här resan då 32 på hösten, så träffade han bland annat Heinrich Himmler i München, och de kom antagligen sinsemellan mycket väl överens, för han hade en livlig brevväxling med Heinrich Himmler åren 1932 till 35, och det där han Oljemark försökte då få tyska nazipartiet att ge ekonomiskt stöd och understöda då nazistiska rörelsen i Finland. Det var närmast då fråga om det där han moraliskt stöd och skolning, men att något ekonomiskt stöd av tyska NSDAP så fick den här Finlands folkorganisation inte.
Och det gick illa sen med Torvald Oljemark och hans gård.
Ja, han hade då tagit för att bli då verkställande direktör på det här Kustannus Oy Vasara och delägare, så tog han ett personligt lån på 100 000 mark. Det här lånet kunde han inte betala tillbaka, och det måste också ha bidragit till sen att den här gården gick i konkurs. Och efter sen då att det här intresse för det här nazistiska partiet började minska, så tog han anställning 1936 vid Oy Sytytin AB, som då tillverka militärmedel för finska armén, och han jobbade där i knappt 2 år när han insjuknade på våren 1938 antagligen då i tuberkulos och avled som 38-åring.
Och den här andra nazistiskt aktiva sidbobon Hjalmar von Bunsdorf, vem var han då?
Hans bakgrund var i det militära. Han var många år i ryska armén då innan självständighetstiden. Sen deltog han i inbördeskriget på vita sidan, var överbefälhavare på Savolaxfronten. Sen efter att Finland blev självständigt så blev han Finlands första amiral, alltså chef för finska flottan, och bland annat utarbetade en plan om hur man skulle utveckla den finska flottan. Och sen gick han i pension och fick då hederstiteln konteramiral. Men han intresserade också sen då för högerradikal politik och anslöt sig då 1932 till det här första nazistiska partiet. Sen senare efter aktiviteten då i de här nazistiska partierna så var han med och grunda för frihet och rätt, som var en finlandssvensk nazistisk tidskrift, och han var också dess första chefredaktör.
Nazisterna gjorde ett misslyckat försök i riksdagsvalet 1933.
De hade nog en väldigt aktiv kampanj, och det där det skrevs också lokalpressen, bland annat Borgåbladet skrev ganska, de var relativt oroade över deras partimöten, som nog hade en del anhängare, men de fick inte mer än 2700 röster rent nationellt sett, och det där i Sibbo så fick de här kallsta nazisterna enbart 15 röster. Så någon stor folkrörelse blev det aldrig.
Söderkulla gård i Sibbo hade en viktig roll också i det här sammanhanget, berätta.
Ja, 1940 i oktober så då grundade man som stödförening då för den här tidningen för frihet och rätt en förening som hette Samfundet Folkgemenskap. Och det var ett 30-tal personer som sammankom. Först hade man träffats då på Hotel Hansa i Helsingfors, och sen åkte man buss till Söderkulla gård. Och där höll man då första möte för den här föreningen. Och meningen var då att understöda utgivande av den här tidningen. Men sen också då att bereda mark för det här nazistiska tankesättet. Och sen senare kom den här föreningen också att aktivt värva finska frivilliga till Waffen-SS.
Petter Forsström, eller Kalkpetter som han folkligt kallas. Han var ägare och verkställande direktör för Lojo Kalkfabrik. Och han köpte också Sibbo Kalkbruk 1937. Petter Forsström understödde finansiellt Lappurörelsen på 1930-talet, och han beskrev Lojo Kalkbruk på 1940-talet som ett nationalsocialistiskt miniatyrsamhälle. Jag kan tänka mig att det får en och annan västnylänning att höja på ögonbrynen idag.
Ja, han hade politiskt sett så hade han ganska höga radikala åsikter, men å andra sidan intressant var ju att han gjorde ju väldigt mycket också nytta och utvecklade för den här företagsverksamheten förstås, men han hade en hel massa förmåner också för sina arbetare på platsen, men att de facto var nog att han han var anhängare av de här högerradikala och också de här nazistiska rörelserna och understödde då finansiellt förutom då först Lappo-rörelsen men sen då också de här nazistiska partierna och sen den här föreningen Samfundet Folkgemenskap var han också en av donatorerna.
Vilken roll spelade då de här finlandssvenska nazisterna under våra krig? Vad gjorde de?
No, en del av förstås att de var med i finska armén och den här Samfundet Folkgemenskap också så var en period då när sekreteraren Gunnar Lindqvist var i armén under fortsättningskriget så då var inte den här föreningen alltför för aktiv men att de hade nog väldigt många av de här nazisterna hade väldigt nära relationer också då till tyskarna och också den här tyska underrättelsetjänsten som var aktiv inom Helsingfors och bland annat en av medlemmarna för den här Samfundet Folkgemenskap sen skrev senare en bok där han bekände att han var Gestapos agent.
Inte ens journalisterna hölls ifrån det här med nazismen i svensk Finland och i Finland?
Nej, det grundades faktiskt i slutet 1943 så grundades det ett sånt här nazistvänligt journalistförbund. Och det där var också några chefredaktörer med, bland annat von Hämeensanamat chefredaktör och sen också Uusimaas före detta chefredaktör, Borgobun Ossian Hopea. Och det där ännu då i slutet på året 1943, början på 1944, så trodde man starkt på Tyskland. Man skulle kunna tycka kanske att i det skedet så kunde man ha förhållit sig mer kritiskt för att Tyskland hade då lidit rätt så stora nederlag redan då i kriget. Men ännu då så fanns det tro på dem också i Finland.
Hur blev det slutet på de här finlandssvenska nazisternas aktiviteter?
I och med då fredsavtalet med Sovjetunionen så då förbjöds ju de här antisovjetiska och fascistiska organisationerna och den här Samfundet Folkgemenskap var en av de organisationer som förbjöds då genast. Det var i slutet på september 1944 och också till fånga tog man då 8 stycken nazister som ansågs då vara farliga, bland annat den här sekreteraren då för Samfundet Folkgemenskap Gunnar Lindqvist. Men genast efter att han blev frigiven så lyckades han ta sig till Sverige och flydde dit. Och många annan också av de här som hade varit aktiva inom de här naziströrelserna så tog flykten till Sverige. Somliga återvände senare men somliga blev i Sverige. Det som kanske var det mest häpnadsväckande var att i och med att Tyskland började lida nederlag så grundade de motståndsrörelser och man också grundade en motståndsrörelse då i Finland på hösten 1944 som hette Sonderkommando Nord. Och det hade då i uppgift att om Finland skulle ha blivit ockuperat av Sovjetunionen så då skulle ännu tyskarna ha kommit i undsättning och i den här motståndsrörelsen var också ett flertal finlandssvenskar aktiva.
Hur har du fått tag på allt det här digra materialet?
Största delen av materialet i den här boken så har funnits från Riksarkivet. Gällande då den här föreningen Samfundet Folkgemenskap så fanns det en tjock mapp gällande den organisationen. Och sen väldigt många av de här aktiva inom de här nazistiska rörelserna så har statspolisen nog övervakat och haft har skrivit rapporter om och också antagligen öppna deras brev. Så att det fanns till exempel om den här Torvald Oljemark hela 267 sidor som statspolisen hade skrivit om honom. Och också flertalet annat. Så jag har säkert gått igenom tusentalet dokument gällande de här nazistiska rörelserna. Och största delen av materialet har funnits från Riksarkivet. Men också en del har skrivits om det här tidigare, bland annat Henrik Ekberg gjorde då en doktorsavhandling 1991 om de nazistiska rörelserna i Finland och den var till väldigt mycket hjälp för den här utredningen också.
Det vimlar av finlandssvenska släktnamn i din bok. Hur ska man bearbeta det om det plötsligt dyker upp en gammal släkting här bland de här nazisterna?
No, det här har ju hänt för 70 år sedan. Det här är ju gammal historia och man kan nog ta det med ro. Nu är det ju tyvärr så att också sånt som man kanske skulle hålla i skymundan så det har ändå inträffat i något skede. Man kan nog tycker jag nutiden ser mer neutralt på det här, men att förstås man bör ta lärdom också om vad som har hänt i historien och förhoppningsvis också så sker såna saker som har skett i Finland på 30- och 40-talet så sker inte på nytt. Att det lönar sig nog också att studera historien fast det kan komma otrevliga saker fram.
Vad fick dig att höja mest på ögonbrynen när du plöjde igenom det här materialet?
Kanske nog mest överraskande var då det att det verkligen då hade grundats en nazistisk förening i Sibbo. Inte i min vildaste fantasi kunde jag ha föreställt mig att någonting sånt här hade inträffat. Och ingen annan Sibbo-bo som jag diskuterade med heller har vetat om det här. Att det var ju nog mer att kanske då när den grundades ett hemligt möte som man hade sammankallat personer till. Men kanske en annan sak nu som höjde på ögonbrynen var då faktiskt den att den här Oljemark hade då haft en aktiv brevväxling med Heinrich Himmler då som var chef för SS och egentligen då ansvarade också för de här koncentrationslägren i Tyskland. Men det var förstås innan det hade inträffat då början på 30-talet.
Den här pärmbilden på din bok, ett vikingaskepp som har ett hakkors på seglet. Berätta om den bilden.
Den här bilden, så det är den här samfundet folkgemenskapsemblem som första gången då har synats på deras cirkulärskrivelser i början på 1941. Och det var den här föreningens logo då med andra ord. Jag hittade inte desto mera information om varför man då hade valt ett vikingaskepp. Men det är faktiskt ett hakkors som pryder det här seglet. Så du har nog antagligen också vilja framhäva nu deras politiska synpunkter.
Ja, vikingarna kanske var nazisternas idealmänniskor också.
Ja, de hade ju sen också den här divisionen då för utländska soldater, så utnämnde de, kallade dem för Viking SS, så vikingar kanske. Bara de var förstås tappra soldater, så det återspeglar det här kanske på något sätt.
Och resliga nordbor,
ja. Det intressanta som kom fram i den här undersökningen var då också det att när man sökte då finska frivilliga till den här Waffen-SS-divisionen så tyskarna skulle helst ha sett att finlandssvenskar skulle ha särskilt då deltagit, för att tyskarna ansåg då enligt rasläran att finlandssvenskan var mer rasrena än finskspråkiga.
Martin Andersson, var får man tag på din nya bok?
Den här boken finns Akademiska bokhandeln, säljer den och Sibbo bokhandel. Hoppeligen så finns det större intresse och då kan det eventuellt säljas också på andra ställen.